Varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Idag så ska vi prata om gränssättning, om kroppen och knoppen och ska man alltid lyssna på kroppen. Och vi pratar även om värderingar. Om du vill komma direkt till ämnet så spola fram ungefär 10 minuter. För att Erika och jag lyckas prata i hela 10 minuter om mat. Så som sagt, vill du komma direkt till ämnet så spola fram ungefär 10 minuter. Eller häng med oss på vårt lördagsfika där vi pratar lite om pannkakor och tacos. Mycket nöje!
Hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika.
Hallå där!
Hallå! Nu är vi igång, Malin. Det här blir säsongens andra lördagsfika. Mm. Hur har du det?
Jag har det bra. Jag har lite härligt te. Jag hade slut på pepparmyntste idag. Katastrof. Men så insåg jag att jag hade sånt där kvällsro istället.
Och den är ju jättegod.
Ja! Och då känner jag faktiskt att det är bra, för då blir jag lite lugn och lite så här gosig i kroppen av den. Så det är bra, tycker jag.
Härligt.
Och du och jag, vi sitter ju och spelar in det här en lördag, så jag sitter här också och tänker på allt gott jag ska äta idag. För idag är det lördagsmys för Malin.
Gud, vad härligt.
Ja, jag ska äta grekisk sallad till lunch, det är min favoritlunch alla tider. Jag blir aldrig trött på den heller. Hur kan man inte bli trött på någonting?
Det är som pannkakor för mig.
Är det
I
så?
Have no idea. Alltså pannkakor skulle jag kunna leva på.
Ja, varför har man så? Man borde ju bara så här, fått skörbjugg för länge sedan typ.
Ja, det får man ju om andra saker.
Ja.
Typ om man äter ris 3 dagar i rad. Så här, man aldrig äter ris.
Nej, precis.
Jag älskar alla former av pannkakor. Alltså. Jag tror att så hade jag ändrat det. Jag hade en tjock pannkaka och sen så hade jag gått på vanliga tunna pannkakor och sådana amerikanska pannkakor. Ja, det hade inte varit ett problem.
Så du skulle kunna köra en sån här 5-rättersmiddag. Vi börjar först med tunn pannkaka med räkor typ.
Jaja.
Och så tar vi sen en crepe med champinjoner typ till andra rätten. Ja. Och så tar vi typ en tjock pannkaka med någonting. Vad är det?
Tjockpannkaka, så ska man kan ha bacon, man ska ha lite äpplen i. Det är väldigt bra. Eller bacon och lök funkar också svingott i tjockpannkaka. Okay. Och sen kan man, sen är det väldigt, väldigt gott att antingen ha, om man har äpplen i så ska man ha äppelmos till. Väldigt gott. Skulle man inte ha det, då ska man ha lingonsylt.
Ah.
Lingonsylt är underskattat när det kommer till pannkakor.
Det kan jag faktiskt förstå på ett sätt. För lingonsylt har ju liksom den här syrligheten som inte annan sylt har.
Typ. Den känslar ut det här jättesöt.
Ja, precis.
Du kan ju också göra smeten olika, va?
Ja.
Du behöver inte göra den så söt. Det kan liksom vara en middagspannkaka.
Aha.
Du kan även göra pannkakor i våffeljärn.
Oh my god.
Ja, det, som sagt.
Alltså,
jag har tänkt mycket på det här.
Alltså du har sålt in pannkakebiten till mig. Ja. Mitt problem dock är att jag äter ju inte mjöl och jag äter ju inte ägg. Så för mig är det jättesvårt att få till en pannkaka.
Ja, alltså mjölet, det kan man ju greja sig utan.
Ja, det kan man ändra.
Ja, du kan ju kompensera med lite bananer eller sådär. Yeah. Men ägg tänker jag att där blir det ju svårare.
Ja, det är det faktiskt.
Det finns ju ersättningsalternativ och sånt där. Men jag upplever ganska sällan att det blir lika bra.
Nej, det blir faktiskt inte det. Alltså, men jag håller med dig, jag tycker om pannkakor också. Alltså, jag kommer ihåg när jag var barn och vi åt mycket, när jag fortfarande kunde äta sånt där. Då älskade jag verkligen pannkakor. Och så hade man då grädde och sylt emellan. Och så rullade man ihop dem i gaffeln och skar dem i bitar. Så här, och så bara... Och så fick jag alltid så himla ont i magen efteråt. Det var ju då jag började inse att liksom, jag kanske inte kan äta det här. Liksom, men det är så gott.
Ja, alltså, jag har några go-to-pannkakor som är... Alltså när jag var liten, jag är uppväxt med en ensamstående pappa. Vi ska verkligen gå in på ett tema sen, jag lovar. Men pannkakor först.
Ja, det, vet du, det tycker faktiskt jag också.
Ja, nej, jag växte upp med en ensamstående pappa. Jag har en mamma, så, men jag bodde inte med henne. Så att alla så här skolutflykter och allting, när man skulle ha matsäck, så hade jag en pappa som var lite överambitiös. Så han gjorde alltid pannkakor till mig. Så att jag var inte en av de här pasta-salladsungdomarna. Så att det tog lång tid innan jag åt pasta. I mitt liv. Men pannkakor. Det har funnits med sedan barnsben. Så då gjorde han alltid pannkakor. Och sen fick de svalna. Och sen så hade han bara socker i dem. Alltså så här, ett tunt lager socker. Rulla ihop och la i matlådor. Ja. Så fick jag 3 stycken typ. Det. Alltså kalla pannkakor. Så de bara har socker på. Inte, för den måste vara så pass kall att inte sockret smälter.
Ja.
Och sen rullas det ihop. Det blir en så bra kombo. För det blir alldeles för kladdigt för en 7-åring att ha med sig sylt.
Ja.
Plus att det var liksom uttal från skolan. Inte för söta matlådor typ. Så då fick jag med socker i. Svin gott.
Men gud.
Ja, så det är liksom en go-to jag har. Sen så hade jag min, som sagt, pappa var ensamstående. Men vi bodde grannar med farmor och farfar. Och farmor gjorde alltid, vi åt tjockpannkaka en gång i veckan. De åt även ärtsoppa. Det skippade den här ungen. Men då var det alltid, kom man dit på fredagen efter skolan. Och pappa var iväg och jobba. Då fick jag alltid smörstekt eller mjölkstekt tjockpannkaka. Med en liten klick med sylt. Ja.
Oh.
Så att de två är ju så här barndomsgrejer. Mm. Kalla pannkakor med socker eller speciellt mjölkstekt.
Men gud,
bitar utav gårdagens pannkaka.
Ja, jag förstår. Jag förstår dig. Det där är så himla spännande med att det blir, nu förstår jag också ytterligare en nivå av din liksom,
varför pannkakor
är speciellt. För att det blir ju också alltså härliga minnen kopplat till det liksom.
Verkligen.
Kroppsminnen och upplevelser och sådär.
Oh,
det
gud,
låter
ja.
Så fint.
Ja, men det var det. Jag har haft en väldigt speciell uppväxt. Men vissa delar har varit helt magiska. Mm. Och det, så är det ju för alla, tänker jag. På olika sätt. Och vissa saker hänger sig kvar. Och pannkakstorsdagar. Det klodde ju fredagstacon alla dagar i veckan.
Ja, för du är ju uppväxt med taco fredag, det är ju inte jag.
Nej, vi kom liksom aldrig igång med taco.
Ni gjorde inte det?
Nej. Så att, och det var nog skönt. Men jag vet ju att andra verkligen är fast i det. Och det är ju min generation som hade taco fredag.
Jag kommer ihåg liksom när tacon introducerades. Och man såg ut som ett frågetecken, det var så här. Wait, what?
Vad är det här?
Oh, nu första
är det
gången
typ
jag åt
en
tacos.
Av våra mest ätna maträtter.
Liksom. Ah, och mina föräldrar, de tog inte i taco med tången. Liksom. Eller vad säger man? De bara så här, nej men gud. Så här. Men däremot så hade jag ju kompisar vars föräldrar som var lite mer adventurous i sina utforskanden kring mat. Så, för min mamma, när hon lagar mat, då var det liksom så här, du vet, det är söndagsstek och det är liksom kyckling med brunsås. Alltså du vet, det är classic Swedish husmanskost liksom.
Så gott det också. Så.
Ja, jag älskar det. Det är mina liksom. Alltså, vet
go to.
Ja, även om jag inte kan äta så mycket av det idag, men eftersom jag är vegetarian, men ändå, skitsamma. Det var gott då. Alltså, ja, skitsamma, vi ska inte gå in på det. Men jag kommer ihåg att jag hade en av mina absolut bästa vänner, hennes mamma, hon var ju verkligen så att hon hoppade på trenden ganska tidigt.
Ja,
liksom.
Ja.
Så, och jag brukade ju åka hem till dem efter skolan vissa dagar, så här, för jag och min nära kompis, vi hittar ju på massa roliga saker hela tiden. Och då blev det ju så att jag stannade på middag liksom. Och då var det just en kväll, då säger liksom, de bara såhär, men vi ska äta tacos. Så jag bara,
Det kan man ju inte äta.
Vad är det? Jag visste inte vad det var. Och då kom jag ihåg att då var det verkligen så här, då hade de gjort precis enligt alla reglerna. Så det var verkligen stekt kött, alltså, heter det? Köttfärs. Så.
Köttfärsen med
tacokryddan. Köttfärsen. Ja. Med bara kryddan. That's it. Liksom. Smör, köttfärs och kryddan. det var allt liksom så. Och så var det i skal och sen var det klart.
Oj då. Ja, det lät.
Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite weird.
Ja, och också inte as inspirerande.
Nej. Det var lite så här, ska det inte vara något mer liksom. Sen insåg man att jo men det ska ju vara guacamole och det ska ju vara salsa och det ska ju vara grönsaker
och majsen och ja,
majs och så här. Ja, det var spännande i alla fall, men hur som helst. Nu har vi pratat lite om mat.
Ja, det var matstarten.
Matstarten.
Ja.
men idag ska vi prata om, vad ska vi prata om idag?
Idag har vi egentligen lite tema kopplat kanske framförallt till hur vi förhåller oss till oss själva, skulle jag säga. Och vi har några liksom frågeställningar som vi tänker att vi utgår från, för det är frågor som poppar upp på olika sätt.
Ja.
Och som vi vet är tankar som folk funderar kring.
Ja.
Så vi skulle angripa de frågorna lite idag.
Ja, vi tänkte det.
Ja.
Och då tänkte vi på det där med den inre sabotören eller den inre kritiken, självsabotören, och det här med kropp och hjärna. Liksom.
Och kanske den separationen lite grann. Alltså skillnaden mellan kropp och hjärna och hur lite hur vi är uppbyggda som mänskliga varelser och hur det, hur det kan påverka oss.
Ja.
Nu är jag diabetiker igen, så nu piper de mig. Ja.
Nu pep det.
Apropå mat.
Vad tycker den?
Den tycker att jag är lite högt blodsocker nu för att jag tryckte i mig lite choklad. Så att det var väntat.
Det var väntat. Du sa det till och med till mig innan. Det kommer pipa.
Det kommer pipa och där pep det. Yes.
Ja, men vad tänker vi kring de här begreppen då? För att när vi säger inre sabotören och vi börjar den änden och inre kritiken och sådär. Det är ju populistiska begrepp inom situationstecken. Mm. Populistiskt, förstår ni vad jag menar då?
Men jag tänker det är väldigt vanligt. Alltså man pratar väldigt mycket om de begreppen just nu.
Ja.
Och man får höra om det på olika sätt. När jag hör de orden så det första som poppar upp i mitt huvud är att det är lite modord. Faktiskt, att det är ord som många slänger sig med. Det är ju parallellt med typ, jag har ångest.
Ja.
De två hör liksom lite ihop. Alltså den här inre sabotören och inre kritiken som man har. Någonstans tänker jag att det är en naturlig del av att vara människa. Det har liksom utvecklats i samband med att liksom vi blir smartare och smartare. Vi utvecklar en större och mer intellektuell hjärna. Och för att kunna utvecklas och liksom ta sig framåt så har vi då också behövt utveckla en del av vår hjärna som snarare handlar om att så här skydda oss. Den ger oss lite oro så att vi faktiskt ska kunna försöka förutse eventuella faror. Den ger oss också den här själv inre sabotören, beroende på hur mycket man lyssnar på den eller inte, så tänker jag att den fortfarande har syftet att ställa motfrågor till oss. För att vi heller inte ska bli alldeles för högdragna och tro på oss själva för mycket så att vi utsätter oss för faror. För jag tänker att vår hjärna är skapad för att försöka motarbeta faror från början. Sen så har det liksom sprungit out of control på vissa sätt. Och ibland så behöver man kämpa mer med den här inre sabotören och inre kritiken än vad man behöver göra andra perioder i livet.
Ja.
Hur tänker du kring de här begreppen?
Jo, men det första som kommer upp när du säger så här, det är ju att det finns två olika sätt som jag brukar se på det där. Det ena är ju det som är så himla roliga, det klippet. Jag länkade ett av dina klipp på min Instagram i veckan. Du säger någonting i stil med så här, för jag kommer ihåg, eftersom vi skulle spela in där, så kommer jag ihåg att du hade gjort en sån där. Just because you think it doesn't mean that it's true. Your brain is a little bitch who likes to lie to you.
Exakt. <Så. laughs> Och det är min inställning till vår hjärna, ja.
Ja. Och jag vet inte om jag sagt det tidigare, men det finns en jättekul komisk strip också där det är så här, du vet, så här tecknat med fyra rutor. Och så bara, det här är alla organens uppgift. Visst har jag sagt det i avsnittet förut, alltså jag har pratat om det förut. Men då är det så här, hjärtat så här, så här gulligt hjärta med så här smiley face. Och så bara, mitt jobb är att pumpa runt blodet i kroppen. Så här. Och så är det nästa ruta och så är det typ levern så här. Ja, mitt jobb är att rensa ut alla, liksom så här, säger den så här, jättepositivt. Och så är det typ tredje strippen och så är det magen så här. Mitt jobb är att du ska liksom kunna processa din mat och så här. Och så är sista, då är det hjärnan så bara, mitt jobb är att fuck you all up.
Ja, exakt. Jag tänker, för det är ju motpolen till vår sjukt smarta och kompetenta kropp. Har vi motpolen att vi har en väldigt kompetent hjärna som försöker hjälpa till att balansera upp lite.
Ja, men precis. Så att jag vet att det här blir ett långt resonemang nu. Men så det är ena sidan, att jag ser på hjärnan som a little bitch that wants to like it. Som fuck everything up. Liksom så. Och dens jobb är ju att du ska överleva. Mm. Den skiter ju i hur du mår. Liksom.
Ja.
Den vill ju bara att du ska överleva. Och sen har ju också hjärnan mindervärdeskomplex.
Ja.
För den vill ju massa saker. Men den är beroende av kroppen för att kunna genomföra de här sakerna. Och så länge inte hjärnan kan göra grejerna själv. Den kan inte ha egna armar eller ben och gå och göra de här sakerna som den vill att din kropp ska göra. Då är jag så här just nu. Ja, men du gör det själv då. Nej, du kan inte. Nej, du ser. Du behöver ha hela mig, eller hur? Liksom. Mm. Så.
Ja.
Det ena sidan. Å andra sidan. Nu kommer jag till slutet på mitt långa harang här, resonemang. Det är att hjärnan får oförtjänt mycket skit just nu.
Ja, av mig framförallt.
Och av mig.
Ja.
Just nu har jag precis dissat den typ i 3 minuter. Och du vet ju att jag gillar att titta på alla perspektiv.
Ja.
Och å andra sidan så får hjärnan jättemycket oförtjänt skit.
Ja.
Ja, för att som sagt, det är hjärnan som ser till att du överlever. Dens jobb är att du ska överleva. Det är därför den kan vara både i dåtid, den kan vara i nutid och den kan vara i framtid. Den är som en fantastisk hårddiskprocessor, eller vad man kan kalla det.
Mm.
Som hela tiden jobbar för dig. Liksom.
Ja.
Alla intryck, alla saker. Och den är så fantastisk att den fortfarande också har neuroplasticitet på det sättet att den utvecklas fortfarande.
Och du kan alltid lära om.
Du kan lära om. Och det finns jättehäftiga saker som sker i hjärnan. Så jag tycker så här. Att vi ska höja hjärnan lite grann i dagens avsnitt också.
Ja, liksom. Det tycker jag.
Och se att den gör också så gott den kan. Liksom.
Och den gör det den ska.
Och den gör
både
det den
så gott den kan och det den ska.
Exakt så. Exakt så. Och det som är det negativa med just hjärnproblematiken, det är ju just att hjärnan är ju också lite som en svamp.
Mm.
Så den tar ju intryck av allting som sker liksom, runt om dig. Och den kan internalisera, du vet att jag kallar det som nästan som inception. Den kan liksom få idéer från andra, från omvärlden, från saker. Och internalisera det som att det kom från dig.
Ja.
Ja. Och här har vi ett jättestort problem. För att det blir svårt när vi då har en inre kritiker till exempel då. Som å ena sidan, om den kommer från dig själv, kanske håller dig vid liv, kanske håller dig liksom in reality liksom.
Mm.
Och så har vi den inre kritiken som har internaliserats från andra. Och det ska vi hålla uppkik på.
Ja. Och så, vad syftet så är bakom det. Alltså jag tänker att det verkligen är det som är grunden. Men också så här, är det här en stressreaktion? Som gör att hjärnan övertänker.
Mm.
Att man säger, jag tänker att det finns så stor anledning till att lyssna på din hjärna.
Mm.
Men det är också stor vinst med att ifrågasätta vad som faktiskt händer.
Ja.
Varför vill min hjärna att jag ska undvika de här platserna? Eller så. För om vi bara springer från faran så blir det ingen förändring. Utan där behöver vi ta hjälp av, okej, så vad är det som händer då? Vad händer i min kropp? Hur reagerar vi? Och sen formulera ihop det till en plan för hur man kan göra förändringar. Om det är det man vill göra.
Mm. Jag gillar ju verkligen den här övningen med att om du har en inre kritiker som saboterar för dig, att verkligen lyssna på den på det sättet att, vad säger den då?
Liksom. Precis.
Det betyder inte att man gillar det den säger. Det betyder heller inte att du behöver svälja det den säger. Men genom att utforska den och titta på vad den säger, men också hur den säger det. Hur låter rösten? Kan jag känna igen det här någonstans ifrån? Det är verkligen tanken min.
Ja, den tror jag. Och jag tänker också att hjärnan är lite som en 3-åring eller 5-åring. Mm. Mm. Som också är så här att ju mer du ignorerar den, ju högre skriker den.
Mm.
Och om du istället tar dig tid, sätter dig, barnet springer runt och ropar mamma, 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 mamma. De har ju evighetslångt tålamod på att försöka få din uppmärksamhet.
Mm.
Om du bara säger nej, inte nu, sluta, sluta stör mig, jag har inte tid för det här, då kommer de bara fortsätta.
Mm.
Men om du pausar det du gör till slut, sätter dig lite på huk och faktiskt lyssnar vad det är de ska säga, så kanske de bara skulle säga, titta, bilen är blå.
Just det.
Och sen så kan du säga, ah, okej. Okay. Tack så mycket att du berättade det för mig. Och sen så kan man fortsätta med det man gör. Så att det handlar ju också om att välja sina strider. När ska du faktiskt lyssna? Vi kan inte fortsätta och bara inte lyssna.
Ja.
För de kommer inte ge sig.
Så klokt. Bra. Vad tänker du mer kring hjärnan och kroppen då?
Jag tänker, det var en jättestor fråga.
Jag vet.
Nej, men jag tänker väl, jag upplever att jag möter
stora
väldigt
frågor här.
Ja, jag möter ju jättemånga ungdomar som sitter med just det här, att hjärnan snurrar, jag kan inte sova, det är så mycket ångest, det är så mycket grejer. Jag tror så himla mycket, och många, det som vi förespråkar är ju alltid så här, okej, vi behöver liksom avdramatisera de här tankarna många gånger. Vad är det för behov bakom? Och då är ju mycket saker att börja öva på, att lära känna sin kropp och lära känna så. Och det har ju du och jag pratat om förut, att jag har ju en förkärlek för kroppen.
Yeah.
Men jag tänker att anledningen till att jag vill fokusera på kroppen, det är ju för att vi är vana att överfokusera på hjärnan.
Ja.
Det handlar ju inte om att hjärnan är mindre viktig än kroppen. Eller att man hellre bör lyssna på en än den andra. Eller att båda stämmer. Eller att båda ljuger. Jag tänker att det vi behöver göra är ju att lära känna båda delarna av oss. Om man tänker att man har som en intellektuell del av dig själv. Och en kroppslig del, liksom fysiologisk.
Mm.
Den intellektuella, den har språket. Den har förmågan att liksom förutse, den har jättemycket fantastiska grejer, den är sjukt vältränad som en muskel, medan vår andra del, många gånger den här inkännande, avläsande, mer, den har liksom inte det verbala språket, den är kanske lite undertränad i dagens samhälle, i alla fall i Sverige, många gånger.
Håller med.
Så mitt mål handlar inte om att vi ska byta plats på dem.
Nej.
Utan att vi ska balansera dem.
Exakt.
Vi ska öva din kroppskännedomsmuskel.
Mm.
För att du ska ha tillgång till båda. Det betyder inte att vi får bort de här orostankarna. Men det betyder att vi fyller upp en annan muskel också. Som kan hjälpa till att balansera upp. Så målet, tänker jag, när man tänker på hjärnan och kroppen, är inte att ställa dem i relation mot varandra. Utan att
till varandra.
Till varandra.
Yeah.
Och hjälpa varandra. Det tänker jag är att vara hel.
Mm.
Det tänker jag att ingen är någonsin. Men att det bästa man kan göra för sig själv är att balansera dem.
Yeah.
Att jobba på att hitta det.
Mm. Håller med.
Så det poppar upp i mitt huvud. Med kropp och hjärna.
Och du och jag, vi brukar alltid säga att vi ska lyssna på kroppen då, utifrån allt det där som du sa nu. Men ska man alltid lyssna på kroppen då? Eller kan kroppen ha fel? En frågeställning som brukar komma mycket på min sida. På mina klienter.
Alltså jag tänker att varken kroppen eller hjärnan har varken rätt eller fel.
Mm.
Det är bara reaktioner och impulser.
Mm.
För skulle vi bedöma att vår kropp har rätt eller fel, då behöver vi använda vår hjärna för att tolka ett beteende eller så.
Ja. Exakt.
Och jag tänker så här, om jag bara går tillbaka till när vi pratar om det här med att sätta punkt.
Mm.
Att bara observera, punkt. inte värdera, inte bedöma. Att sätta bra eller dåligt, eller rätt eller fel, det är att värdera.
Mm.
Så att jag får ont i magen kan ju betyda 100 olika saker. Men där tar jag hjälp av min hjärna att tolka. Undrar varför jag får ont i magen nu? Okej, men jag har den här grejen inför mig nästa vecka. Och det känns jobbigt. Det här mötet eller vad det nu än kan vara. Och jag tänker att det finns en stor vinst med att lyssna på det. Men det betyder inte att du alltid ska prioritera att sätta det före allt annat.
Mm.
Ja, jag har en situation nu där, som jag är i. Att jag ska genomgå en mindre operation nu om några dagar.
Mm.
Och det nämnde jag för dig tidigare. Att jag är väldigt medveten om vad jag gör när jag blir stressad.
Yeah.
Det är att ladda ner mobilspel. Och zooma ut.
Yeah.
Att slippa känna, slippa tänka. För min kropp skickar massa stresssignaler. Att jag är nervös.
Mm.
Jag har aldrig gjort en operation eller något sånt tidigare. Men jag är inte redo. Och jag tänker också, det är så pass få dagar kvar. Jag är inte redo att sitta och bearbeta de där känslorna.
Nej.
Och då tänker jag att då gör jag det kloka valet att zooma ut ett tag.
Mm.
För det här kommer vara över. Sen kan jag ta hand om det. Om det är någonting som finns kvar då. Men att jag stressar upp mig. Att jag tillåter min hjärna att stressa. Eller att jag tillåter min kropp att stressa. Just nu är inte det hjälpsamt för mig.
Mm.
Jag kan inte alltid stänga av det. Men om jag kan zooma ut ett tag. Så upplever jag att det för mig är hjälpsamt. Men om det här skulle pågå i en månad. Då tänker jag att det inte är så hjälpsamt. Men pågår det i 3-4-5 dagar. Så är jag helt okej med det. Men det är ju något man behöver känna efter själv.
Ja.
Och det krävs ju. Det behöver ju komma med. Att man har jobbat på båda musklerna. Liksom.
Ja men precis. Du lyfter upp det där så bra. Och du förklarar det så bra också. Och ditt exempel verkligen. Alltså det känns ju verkligen.
Mm.
Och jag kan så relatera till det. Så det enkla svaret då, så hisspitchen, precis som du sa, är ju att lite kort och sådär, liksom, ja, du ska alltid lyssna på kroppen. Det tycker jag att man ska. Men man behöver inte alltid agera på det som kroppen sänder ut. Liksom.
Det var en bra informning av det.
Ja. Verkligen. Och där behöver du hjärnans hjälp. Att sortera i det.
Och tolka.
Och tolka det. Liksom.
Annars så blir vi ju på något sätt bara flytande bubblor som har massa upplevelser.
Ja, och massa känslor. Och, ja, exakt. Precis.
Hjälper vi oss själva utan att värdera? För vi kan ju fortfarande analysera någonting utan en värdering. Det är jättesvårt, absolut.
Mm.
Men att vara medveten om att det finns mycket stress i min kropp just nu. Vad kan jag göra för att hjälpa mig själv?
Mm.
Vad är en rimlig nivå att lägga dig på?
Yeah.
Där behöver jag hjälp av att min kropp reagerar så att jag uppmärksammar det.
Yeah.
Gärna behöver jag ta hjälp av att snarare istället för att hamna i så här, vad orolig jag är. Och liksom fastna i den oron.
Mm.
Att välja att fokusera den på att okej. Vad kan jag hantera just nu? Jag kan inte ta bort att jag är skitorolig.
Mm.
Men jag kan gå och ta mina promenader. Jag kan lyssna på min musik. Jag kan spela mina mobilspel.
Mm.
Jag kan låta mig köpa den här utematen ett par dagar.
Mm.
Att liksom. Ja, jag vet inte. Fylla upp kroppen. Ett tag.
Self-soothe kommer till mig. Det är ordet liksom.
Att själv, och det kan självomsorg.
Omsorg, ja. Mm.
Och bara för att det just i det här tillfället är självomsorg att zooma ut. Betyder inte det att det hade varit självomsorg om 2 veckor?
Ja, men exakt så.
Och då exakt är det ju så. Syftet bakom beteendet. Och inte beteendet i sig som är det viktiga.
Det är precis så. Så svaret på frågan är ju väldigt komplex. Det är ju en svår fråga, men jag kan också ta ett exempel. Det var ju när jag skulle till ortopeden första gången.
Mm.
Då var jag hela min kropp i oro och stress och min hjärna hade massa katastroftankar. Så varken min hjärna eller kropp hjälpte mig i det läget. Så att jag kunde inte använda mig av hjärnans analyserande tolkande förmåga, för den var fast i katastrof.
Mm.
Och jag kunde inte använda mig av kroppens self-soothing tekniker. För den var i rädsla.
Ja.
Liksom. Och när båda de två då är utslagna inom situationstecken, då finns det ett tredje alternativ som man kan ta till. För det första så kan man behöva hjälp i att sortera då. Man kan behöva en person utifrån som kan hjälpa en då i den situationen. Men om man inte har det, då är nummer tre det tredje liksom verktyget att ta till när liksom, body and mind fails liksom just nu. Då är det tredje verktyget värderingar.
Mm. Berätta mer.
Och då pratar vi inte om såna här saker som är viktigt i sig. Alltså alla människors lika värde. Det är inte sådana värderingar jag pratar om. Utan vad är dina värderingar? Vad ger dig mening? Vad ger dig glädje, ro, kärlek? Och det här är någonting som du kan skriva upp och titta på innan. Så att du har den to go to. Liksom.
Ja.
Så att du, när du då är liksom i kaos och katastroftankar i huvudet och din mage gör kaos, då kan du gå till dina värderingar. Ja, men jag ska ju göra det här för att jag ska må bättre.
Mm.
För en av mina värderingar är att jag ska jobba för min hälsa.
Ja.
Och då kan jag påminna mig om det och titta på värderingslistan. Ja, men titta, jag har ju min hälsohjälp här. Liksom. För det är en del av mina värderingar att jobba för att jag ska må bra. Liksom. Och jag behöver ju den här hjälpen. Ah, titta. Ja, men då så. Då kan jag hjälpa hjärnan nu att jobba med katastroftankarna. Liksom, jag behöver inte lyssna på dem på samma sätt längre. Utan jag kan resonera med treåringen som du sa.
Mm.
Att jo, jag förstår att du har katastroftankar och du är rädd för det här nu. Men vi har kommit överens tidigare, du och jag hjärna, att det här är en del av våra värderingar.
Liksom. Exakt. Och det kan ju vara vilka värderingar både kopplat till dig själv men också kanske kopplat till jag vill vara, om vi ändå tar tre år, jag vill vara en bra förälder.
Ja,
vad det innebär för dig. Och det kanske innebär att du behöver ta hand om din hälsa för att kunna möta ditt barn.
Exakt.
Eller att hitta en trygghet i att så här, jag går igenom någonting obehagligt just nu. Och med den där värderingen längre fram så innebär det att så här, och det här är ett sätt att bara påminna mig själv om vart jag är på väg.
Mm.
Det är obehagligt just nu men det här kommer också passera. Den här dagen kommer också gå över liksom. Det är också ett sätt att avdramatisera. För många gånger så blir ju våra tankar så himla sanna. Vi tror så himla mycket på den här oron. För att det är vår hjärnas uppgift. Få dig att tro på det. Och lyssnar du inte på det, då kommer den försöka hitta andra tekniker. För att den är så pass smart. Och dens uppgift är att få dig att lyssna. Och om du inte lyssnar på första, andra, tredje knackningen så kommer de banka. Så det är där. Och så gör ju kroppen också.
Exakt. Exakt så. Men en sak som är spännande då, det är att om man tittar på hjärnan så är ju den ledaren så att säga.
Mm.
Alltså det är den som är gängledaren. Alltså att när den då börjar med de här katastroftankarna låt säga, då hoppar kroppen på som gängmedlemmarna. Liksom.
Yep.
Och känner alla de här sakerna. Och bara såhär, ja ja, just det. Liksom. Ja, vi känner det här. Och det är så vi fungerar. Liksom. Hjärnan jobbar ju inte ensamt, så att säga. Mm. Utan när den börjar hitta på saker, då hänger kroppen med. Liksom.
Och jag upplever också att många gånger så kanske man inte är medveten om att hjärnan gör det. För jag träffar också så många som beskriver att nej, men det är ju kroppen som går först som sen väcker oron och ångesten. Då tänker jag många gånger att man behöver utgå någonstans från att det har varit din hjärna som har uppfattat något typ av hot. Men du behöver inte vara medveten om det. För det finns liksom en undermedveten nivå som du inte kommer se. Så att även om det inte känns som att så, åh, det var tanken på X resulterade i det här magknipen. Så kommer det antagligen finnas något X. För att din hjärna har den möjligheten och den förmågan att se X. Liksom. Och att det då blev X reagerade kroppen på och gav dig magknip som du sen reagerade på att usch, gud, nu reagerade det här var ju läskigt, okej, okay. Och så försöker man tolka sin situation att det är mer komplext än vad vi bara aktivt kan vara medvetna om. Och din kropp kan reagera på att avläsa en människas kroppsspråk som du gör att så här, du kan gå på andra sidan gatan men du kan känna att den där personen får jag jättedåliga vibes av. Och personen har inte gjort någonting. Men du får inte samma vibes av en annan människa. Alltså,
exakt så.
Du uppfattar saker mycket, mycket mer än vad du tror. För att din hjärna kommer inte kunna förmedla allting till dig.
Den registrerar. Vi har ju nervsystem som också registrerar omgivningen.
Exakt.
För att då läsa av och pejla av trauma. Eventuella potentiella traumahändelser så att säga.
Mm.
Och en sak som är viktig då, det är liksom att kroppen håller det som hjärnan inte kan processa just nu. Så det betyder att när då, som sagt, den här ledaren, när hjärnan då börjar processa någonting, då är kroppen redan där. Så det handlar om det också. Att den är så här, yes, vi vet, liksom.
Här, så. Hjälp till nu.
Nu har poletten trillat ner. Nu har vi en chans, tycker kroppen, att få uttrycka och känna allt det här. Liksom.
Mm.
För kroppen väntar in liksom hjärnans polett.
Ja, det gör den.
Och det är jätteviktigt att vi har, precis som du sa så bra nu, det här, eller tidigare det här, liksom, du nämnde det här med balansen. Liksom. Mm. För att du som människa, du är summan av alla dina delar.
Så himla bra.
Ja, så hela du ska vara med.
Exakt. Och det är lätt att hamna i att man väljer bort en del.
Ja.
För att, och jag vet många som har kommit en bit på sin så här self-explore, bla 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 bla.
Mm.
Att man liksom börjar utvärdera sig själv, så börjar man nedvärdera hjärnan så otroligt mycket.
Ja.
Att man är så här, jag ska inte tro på det här är bara skit, det här är bara hittepå.
Mm.
För det är, alltså tankar är ju bara ord formulerade i huvudet. Alltså summa summarum. Men jag tänker också verkligen vinsten av att du behöver se helheten.
Mm.
Du behöver våga både lyssna på din hjärna och din kropp utan att värdera någon av dem.
Ja, precis
och
så.
Och sen välja dina handlingar utifrån det.
Ja. Har du gjort en värderingslista? För den kan hjälpa dig framåt. Och så skriv gärna upp några saker som är viktiga för dig, som ger mening. Som du har som värden. Till exempel, jag vill finnas där för mina barn. Liksom.
Mm.
Jag vill finnas där för min partner. Till exempel, jag bara drar upp nu. Liksom.
Mm.
Jag vill finnas där för min hälsa. Jag vill kunna pay it forward. Det jag lär mig vill jag kunna dela vidare av. Jag vill vara snäll mot djur.
Mm.
Jag vill visa medmänsklighet till liksom mina nära, mina kära och så vidare. Alltså nu bara lägga upp massa olika. Så gör gärna en sån där värderingslista. Och så tänk också på att värderingar är färskvaror. Mm. Så du kan hela tiden behöva uppdatera dina värderingar. Liksom. Du har ju dina grundvärderingar, men även de kan ibland behöva lyftas upp till ytan och ses över. Ja, men stämmer det här egentligen? Liksom? Lever jag efter det här eller inte? Sådär. Och försök att titta på värderingarna. Jag vet att det här kommer låta jättekonstigt, men försök att titta på dina värderingar värderingsfritt.
Den känns så viktig, för jag tänker också att säga, jag vill finnas där för mina barn. Det är ju någonting som finns så mycket stigma kring också. Vad innebär det att vara en mamma? Vad innebär det att vara en pappa? Vad innebär det att vara ett syskon? Alla sånt där. Att, vad innebär det? Och är det faktiskt någonting du vill? Jag tänker att den är viktig. Vill du verkligen finnas där för din partner? Vad skulle det innebära? Eller är det någonting man borde vilja ha?
Exakt så. Är det igen då en sån inception som du har bara liksom blivit matad? Liksom? Så när du gör listan så ska du göra den i toleransfönstret. Du ska göra den när du är på en plats där det känns gott.
Mm.
Och när du gör listan så tar du hjälp av både hjärnan och kroppen. Yes. Känns det här gott? Känns det rätt i kroppen just nu av att skriva ner de här sakerna?
Och försök välja dina egna ord.
Mm, exakt. Så.
Alltså, för den tror jag, den vet jag för mig själv är så himla viktig.
Mm.
Att det, jag tycker att det är jättelätt att rapa upp massa ord som så här, ja, men lite klyschiga. Så här.
Ja.
jag ska vara en bra partner. Men använder inte jag mina egna ord så här, inte mina värderingar. Och sen så, precis, en del med att ha de här värderingarna, det är ju som att de blir ju din kompassriktning. Du kan liksom aldrig, känslan av det här, du kan aldrig liksom vara i mål. Du kommer alltid kunna göra, du kommer alltid kunna ta steg åt din kompassriktning. Och sen så då målen blir ju så här, okej, jag vill vara en bra partner, vad innebär det? Ja, men det innebär att idag kanske jag, idag skulle jag kunna köpa med mig blommor hem. Eller göra någonting. För mig är det en viktig sak för att visa min partner att jag finns här. Att jag tänker på den. Att varje som steg är liksom ett mål. Typ.
Och det, du sätter fingret på något så otroligt viktigt. För det kan också betyda att sätta tydligare gränser.
Mm.
Till min partner och vad jag behöver. Det i sin tur kan vara att vara en bra, inom situationstecken då, bra partner. Liksom, jag kan bli tydligare i mina gränser och vad jag behöver. Liksom.
Verkligen.
Typ. Vi bara lägger ut nu. Liksom.
För jag tänker för gränslöshet, kanske framförallt i relationer. Alltså gränslöshet med att man inte tar hand om sina egna gränser. Det är ju faktiskt att ställa relationen på spel. För då är du inte där helhjärtat. Då försöker du bara leva för partnern eller för relationen. Men du är inte en del av det. Eller att du liksom offrar dig för att det är inte att helhjärtat fokusera på relationen. Och gör vara ärlig i det för att det ska bli långsiktigt. Liksom.
Ja. Och vi måste ju börja avrunda. Men vi kommer definitivt fortsätta med den här frågeställningarna. Alltså med den här frågeställningen. Eller hur, Erika? Sabotage och även gränssättning kommer vi toucha. Vi kommer prata mer om trauma. Och vi kommer prata mer om den här värderingslistan. Som vi nu har börjat liksom lyfta fram lite. Och det här med då balansen mellan kropp och knopp.
Ja, och självskada.
Yes,
det
vi ska komma in på det också.
Vi ska prata om också.
Vi ska komma in mycket, eller vi ska komma in på det också. När det liksom verkligen slår i väggen. Liksom.
Ja, och vad självskada, varför det finns. Varför.
Ja, det ska också, det ska också toucha. Så ni hör ju, lördagsfika kommer tillbaka och då kommer vi prata mycket, mycket mer om det här. Så vi har ju bara börjat liksom.
Ja, det har vi. Jag skulle vilja prata en timme till.
Jag med. Vill du knyta upp säcken då?
Hej då.
Nej.
Okej, hörni. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Det har varit jätteinspirerande att prata. Och jag tänker att det är så himla viktiga punkter. Som också kanske är lite ogreppbara många gånger. Och det är ju därför vi faktiskt väljer att prata om det. För vårt mål någonstans är ju att göra det här luddiga, obegripliga lite mer lättillgängligt, förståeligt och att ni får höra våra tankar kring det. Vi sitter ju inte med några sanningar utan vi lyfter ju bara våra tankar kring det. Och sen tänker jag också att det är fortfarande, vi uppskattar så mycket alltså feedback både på de här avsnitten. Men också om det är någonting ytterligare ni vill att vi lyfter in i våra samtal. Vi får redan väldigt mycket av er. Men vi är verkligen bara peppa att fortsätta. För det här är ju också någonting vi vill göra för er. Även om jag så mycket pratar om att jag får ut mycket av det här. Så vill vi också göra det för er. Så att det blir verksamt och effektivt och hjälpsamt. För så många som möjligt.
Precis så. Och apropå värderingar så är här för mig en del av min värderingslista. Att det här ger mening för mig när jag vet också att det kan ge mening för er som lyssnar. Liksom.
Ja, verkligen.
Men för det, I'm not gonna lie, liksom. Det är ju jättemycket jobb med podden och det är ja, så. Så det är många gånger man undrar så här, varför?
Och där blir det ju lite ojämlikt nu då, i och med att jag dyker ju bara upp på våra tider.
Ja,
och du gör ju ett, absolut, jag förgyller här som en lilla sol, men du gör ju det stora jobbet kring det. Och det tänker jag verkligen är ju det som knyter ihop de här samtalen. Och jag tänker att det verkligen är fantastiskt att du kan göra det. Liksom.
Tack. Det ger, som sagt, det är listan. Liksom.
Oh.
Det är en del av min värderingslista, för det ger mening.
Liksom. Exakt.
Ja, okay, och jag tycker det är jättekul att spela in med dig. Och jag är så glad att du, jag vet att du, alltså vi ska inte downgrada dig i det här heller, för att jag känner verkligen sån extrem liksom, glädje varje gång du dyker upp. liksom. Och vi har ett fantastiskt samarbete, och det är så roligt att spela in med dig. Så det är en av anledningarna till också, jag har många anledningar till att jag fortsätter med podden, men det här är definitivt en mycket stor del av det. Liksom. Så du gör verkligen din del. Så.
Tack.
Ja. Och tack. Så hamnade jag i tamburkoma. Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat idag, och vi hörs. Nu, yes. Nu rap.
Don't go. Nu
knyter
don't
vi ihop det här.
No. Don't leave me.
Hej då, hörni.
Tack för att du har lyssnat.
Ja.
Och det där var allt för dagens avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Stort tack Erika för ett jätteroligt och innehållsrikt avsnitt med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Nästa lördag kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då! Och by the way, glöm inte att dela det här avsnittet, för det är genom att du delar avsnittet, lyssnar och delar, som du stöttar podden bäst. Och då kan alltså avsnitten och podden nå fler människor, och de kan ta del av innehållet. Med det sagt, så nu, over and out. Hej då!